Välkommen till Telenor röstbrevlåda.
Hej lilla gumman, det är pappa. Mamma sa att du hade ringt. Ring mig igen, jag är hemma nu. Puss puss.
För att repetera detta meddelande, tryck.
Spara samtalet när du förlorat den som ringde på telenor.se/missedcalls.
Efter 20 år som programledare i Sveriges Television lämnade hon våren 2017 in sin avskedsansökan. Året innan gav hon ut boken Passé, de ofrivilliga pensionärerna. Ikväll är hon en av jurymedlemmarna när Augustpriset för årets svenska fackbok ska delas ut i Konserthuset i Stockholm. Varmt välkommen hit, Marianne Rundström.
Men tack, vad roligt att sitta i en tv-studio igen.
Eller hur? Ja. Det var ett tag sedan.
Ja, det var ett tag sedan.
Jättevälkommen är du. Du, allra först, hur sammanfattar du bokåret 2019? Apropå Augustpriset.
Ja, alltså bokåret. Nu sitter jag i fackklubbsjuryn. Och det har varit ett oerhört rikt år tycker jag. Så många bra biografier. Nu kanske det är så att jag har kommit till en ålder när man läser biografier med hjärna
jag
också.
Jag läser dem mer än gärna också.
Ja, kanske. Men så många med så hög kvalitet. Helt fantastiskt alltså. Ingrid Carlbergs Nobel, Anna-Karin Palms.
Det är böcker Lagerlöf. Man måste läsa.
De måste du läsa. Eller ge bort julklapp. Och så Ålen. Ålen, ja. Det är en fantastisk bok som handlar om... Jag hade ingen aning om att jag var intresserad av ålar. Patrik Svensson har skrivit den. Mm. Och den handlar också väldigt mycket om hans relation till sin pappa. Och det där är en trend. Nu kommer en bok snart om träd. Där någon skildrar sina relationer genom träd. Ålen. Alltså det är där. Håll ögonen på det ska du se.
Wow, spännande. Mm. Ja. Hur går det med det egna skrivandet då, Marianne? Du
ja, kom
med
en bok
för några år sedan.
Ja.
Kommer det mer?
Ja, det vill jag att det ska göra. Det mal där inne. Men sen har det varit så att de här senaste två åren, då sa jag upp mig och sen startade jag eget. Och alltså skriva är en väldigt alltså det tar så lång tid. Så att jag kände att jag kunde inte riktigt göra det samtidigt som jag skulle få igång en annan verksamhet. Men jag har idéer här inne så att jag hoppas
härligt.
Att det kommer något.
Vi håller tummarna. Marianne, du växte upp i Rönninge, söder om Stockholm. Pappa jobbade på SJ, mamma var utbildad modist, alltså hattmakare. Varför blev du journalist?
Ja du, det är en gåta. Det var det verkligen för mina föräldrar också.
Jaså?
Ja, det var det verkligen. De förstod ingenting när jag sa. För att det här var en underlig grej. Jag gick i småskolan i just Rönninge. Jag hade samma klassföreståndare som var rektor. Och så sa han när jag var ungefär 7, 8, 9 år sådär. Du ska bli en ny bang tycker jag. Jag hade väl lätt att skriva och tyckte det var kul antagligen. Men jag hade ingen aning om en bang var. Absolut inte. Jag gick hem och slog. Vi hade en nordisk familjebok. Inte så mycket böcker annars hemma. Så slog jag den där, men det fanns ju ingen bang där. Men så småningom när det gick upp för mig vad det var, då tänkte jag, ja men gud vilken idol. Ensam kvinna, hon var ju ensamstående mamma då, krigsreporter. Så tänkte jag, åh gud vad mycket av världen man kan få se om man blir journalist. Så sen släppte jag aldrig den där tanken, det är ju väldigt fantasilöst kanske. Men den har malt sedan dess och jag har aldrig ångrat mig. För ja, du vet ju, journalistyrket inrymmer ju så mycket så att man får ju vara med om så mycket. Träffa så mycket kul människor.
Ja visst. Men du har hunnit med lite annat också. Du körde spårvagn, du har varit lärarvikarie, du har jobbat i vården.
Ja, allting där var ju egentligen för att försörja sig som student. Men,
men det var journalistiken
ja,
som var...
Jag tror inte jag ska hoppa fram i förarsätet på en spårvagn längre. Det kommer inte gå bra.
Du, vi ska backa tillbaka till den där dagen i maj 2017 nu då. När du lämnade in din avskedsansökan. Jag har sagt upp mig idag för att jag inte upplever att kunskap och erfarenhet värdesätts på SVT. Det är ungdomligt som gäller. Så sa du till Expressen den dagen. Du lät förbannad.
Jag var förbannad.
Du var det.
Och vet du, jag var inte bara förbannad, jag var lite häpen faktiskt. När det där började gå upp för mig själv. Att jag inte längre riktigt var att räkna med. Och att jag inte hade någon framtid. Och jag ville ju utvecklas, inte avvecklas. Och då fanns det bara en utväg. Och det var faktiskt att säga tack och adjö. Och så gjorde jag det. Och lite förbannad var jag. Men jag var också väldigt, hade stor tillförsikt. För att det var kul att starta något nytt. Men det är ju alltså det är ju sorgligt sätt som hela denna nation ser på äldre människor. Och en bärande orsak till det här tror jag är att man uppfattar sig inte själv längre vid 60-65 som en äldre människa. Det visar hur mycket forskning som helst. När man säger så här, 60 är det nya 40, det är inte bara något man säger. Utan det finns massor med forskning som är på det. Och varför ska man då sluta om man nu vill jobba vidare? En del vill inte alls det och en del är utslitna. Och då kan jag verkligen förstå att man längtar efter pension. Men om man inte är det, då förstår jag inte riktigt varför folk sparkas ut.
Vi ska återkomma till det, men först, vad var det för reaktioner du mötte efter att
det var så mycket, och än idag ska jag säga det. När jag åkte hit nu, åkte jag på bussen, och då kom det fram två människor under den här lilla, du vet, jag bor på Kungsholmen, det var en liten sträcka. Kom fram två människor och säger liksom, åh vi saknar dig, åh vi saknar programmet. Så att det där, det lever fortfarande kvar verkligen mycket. Och jag tror också att många... Alltså det var rätt korkat att kalla den här boken jag skrev för passé. För jag gav ju passé ett ansikte. Och det var kanske inte det mest smarta om man nu vill starta ett nytt företagarliv. Men jag tror att jag blev en röst för väldigt många som kände likadant. Och som ingen brydde sig om tidigare. För ju äldre du blir, desto svagare blir ju din röst i samhällsdebatten.
I den där boken mötte du ett antal andra pensionärer. Pensionärer som inte heller ville sluta jobba. Och du konstaterar i boken att förändringar verkar vara på väg. Kanske håller kompetens och erfarenhet på att bli eftertraktat, skrev du. Vad är det för tecken du ser, eller vad såg du?
Masser. Jag förstår, det är så kul faktiskt. Jag är så glad för det. För jag känner verkligen att på den här, när jag började skriva den här boken, jag var rätt dyster faktiskt. Och kände att det är lika bra att liksom stänga in sig, dra en filt över sig.
Bitter också?
Nej, jag har nog inte känt bitterhet faktiskt. Det har jag inte gjort. Men jag var ledsen, jag var sorgsen. Och den där känslan, nu är det över, den är väl ingen, det är ju ingen kul känsla för någon. Men däremot så har den där känslan växt till någonting helt annat under de här 2-3 åren. Det är ju inte mer än det handlar om. Men jag sitter till exempel, regeringen tillsatte ju en delegation för senior arbetskraft. Bara det var ju ett framsteg, att man ser den. Och man vill ta vara på den här kompetensen och erfarenhet som finns. Och det är inte bara en vilja. Samhället måste det faktiskt.
Ni ska lämna slutrapport nästa år, om ett år ungefär. Hur långt har ni kommit?
Ganska långt. Jag har släppt sedan 13 rapporter nu tror jag. Som beskriver det här från väldigt många olika sidor. Den sista nu handlade om chefens betydelse för möjligheten att stanna kvar längre på jobbet. Och det ska man inte förakta. Det betyder väldigt mycket. Alla chefer är 42,5.
Du, för bara några veckor sedan röstade riksdagen för att höja pensionsåldern. Den så kallade LAS-åldern höjdes från 67 till 68. Var det ett bra beslut?
Jag tror att det är ett absolut nödvändigt beslut. Och det är klart att det är ett bra beslut för den som vill jobba längre. Sen fanns det ju de som fullständigt liksom slog bak ut då. Och när Fredrik Reinfeldt sa det här, faktiskt i min tv-studio en morgon, att svenska folket måste ställa in sig på att jobba till 75. Så jag höll ju på att lyfta från stolen. Jag blev ju så glad för att 10 år till så här. Men sen åkte jag på eftermiddagen till min mammas äldreboende och där satt faktiskt en personal och grät vid bordet. Liksom. Han har ingen verklighetskoll överhuvudtaget. Hur ska jag orka? Jag är inte ens 60, jag kommer aldrig orka. Och det där är ju, arbetslivet är inte rättvist. Det är allt annat än rättvist. Så att den som är utsliten, för den är det här naturligtvis ett rött skynke att man ska hålla på till 69 eller 70 eller något sånt där. Medan det för andra är en möjlighet att få fortsätta.
Man måste kunna hantera båda kategorier.
Ja, alltså på ett sätt, jag tänker att man måste nog ha en differentierad pensionsålder. Åtminstone uppåt. För det är så väldigt olika. Alltså jag är ju inte utsliten i kroppen alls. Knoppen kanske har tagit lite stryk, men inte kroppen.
Nej. Du, något helt annat nu då. För den som är vän med dig på Facebook ser att du ofta uppmärksammar klimataktivisten Greta Thunberg. Hur viktig är Greta Thunberg för världens miljö och klimat?
Ja, men du vet, nu är jag så till åren kommer så att jag är farmor. Och då får det här faktiskt en annan dimension. För man tänker ju väldigt mycket då på vad är det för liksom samhälle, för värld mina barnbarn ska växa upp i. Och då blir det ju än viktigare liksom. Världen kanske klarar sig tills jag trillar av ping. Men de ska ha 40 eller 50 eller 60 år till. Och då är det ju jätteviktigt. Och det där tycker jag, det ser man ju. Det är ju ungdomar som engagerar sig allra, allra mest faktiskt.
Över hela världen.
Ja, och då är ju Greta, vilket fenomen. Det är ju helt fantastiskt alltså.
Hon borde ha fått Nobels fredspris.
Ja, nej, det kan hon. Hon hinner nog få ett Nobelpris.
Hon hinner alldeles säkert. Hur klimatsmart är du själv då?
Ja, alltså i år har jag faktiskt inte flugit någon gång.
Är det medvetet?
Ja, lite medvetet faktiskt. Och jag tänker så att jag kanske kan få göra det någon gång varje år, men inte mer än så. Jag tycker faktiskt att man ska tänka lite grann på det också. Och sen, ja, men jag tror att jag äter inte så mycket kött. Jag sopsorterar jättenoga och lite sådär. Och jag tror ju på det där att det där som var och en kan göra, det lilla, det blir en stor sak så småningom. Alla tillsammans.
Det blir ju det.
Sen bor jag i samma område som Greta, så jag vågar ju inte starta bilen så ofta. Så.
Du springer på henne ibland.
Ja.
Du, till sist då, du är väldigt aktiv och arbetar som frilansjournalist och som moderator idag. Men hur ser framtidsplanerna ut då? För du tänker jobba många år än.
Jag hoppas ju det. Det beror ju på om man får hälsan. Mm. Men jag kan inte se just nu att det finns någon anledning att sluta. Och då har jag, tycker jag, en väldigt rolig... Ett liv nu som sträcker sig över så väldigt mycket olika saker. Väldigt mycket. Nu ska jag just gå på Augustprisutdelningen om en liten stund. Väldigt mycket bokförlagsjobb har jag. Ska en jättekul grej, på tal om tåg och klimatsmart. Så ska jag resa med Sveriges första litteraturtåg upp till Norrland. Och någon slags ciceron där i vår. Jättekul jobb faktiskt. Alltså.
Wow.
Och jag ska podda för ett företag om ett lite starta ett på andra sidan jobb året. Så att det är väldigt mycket olika saker, men det är väl precis det jag vill. Och det var ju precis så livet var faktiskt i tv-soffan också. Mm. Precis som det är hos dig nu. Väldigt mycket olika saker man konfronteras med.
Det är ju det som är så kul.
Det är det som
jag har läst att du funderat på att gå en kurs i finsnickeri också.
Ja.
Det har inte blivit av än.
Nej, jag har nog andra kurser jag ska gå före det, tror jag.
Vi önskar dig stort lycka till med alla kurser och hoppas få se dig i många år till. Marianne Rundström där alltså.
Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Claes Granström.
Hej, är du en av dem som tycker om att dela saker med andra? Då kommer dina öron att gilla det här. Hos Telenor kan man dela mobilabonnemang. Ju fler ni är, desto billigare blir det. Skaffa Telenor familj med upp till 7 extra användare. Välkommen till någon av Telenors butiker eller telenor.se.